Ja, jag vill minnas att hon rörde sig ganska hemtamt, tror jag.
En kvinna i rosa joggingbyxor och skinnjacka stryker runt i tygaffären Stuvkällan i centrala Göteborg.
Hon rörde sig in i butiken som hon hade varit där förut, om man säger så.
I nästan en timme segar hon runt där inne, bland siden, sammet, bomull och nylon. Hon tycks vänta på något.
Ja, precis. Och det är väl att det ska bli tomt då. Det måste det ju vara.
Utanför är det höst, kväll, kullerstenar. Året är 2005 och klockan närmar sig 6. Tygaffären ska snart stänga. De kunder som är kvar betalar, går. Alla går. Utom kvinnan i rosa joggingbyxor. Butiksbiträdet heter Marie Johansson och hon börjar möjligen lite menande att dra in blomkrukorna utanför entrédörren och städa bland tyg och tråd. Man vet inte om Marie säger ursäkta till den där sista sävliga kunden, vi stänger snart. Man vet inte ansatsen.
Man vet ju liksom inte i vilket sinnestillstånd personen i fråga är.
Men man vet att lysrören lös när det hände.
Väldigt bestialiskt brott.
Och man vet att radion står på.
Alltså det är rått.
Och att radion fortsatte att spela hela natten.
Och det var mycket blod i affärslokalen.
Blodet har stängt på kunden med de rosa byxorna. Det vet man, för kvinnan tog en liten bit tyg och virade runt benet i ett försök att skyla fläckarna innan hon försvinner ut från butiken. Sannolikt så har hon då också ett sår i handen, för kvar i butiken ligger hennes ena fingervante tappad och den suger i sig resterna av hennes eget blod.
Det kändes som att när vi kom igång där och såg detta så kändes det som att ja, det här ska vi kunna lösa. Vi är ganska nära, tycker vi då.
Har vi hälsat god kväll?
Det här är Fallen som förföljer. I 10 avsnitt får du möta lika många poliser som jobbat ett helt yrkesliv på samhällets bakgård.
Polismannen ringer efter ambulans.
Varje berättelse fokuserar på ett specifikt fall. Ett fall som format deras liv och som framkallar både stolthet och smärta, trots att blåljusen sedan länge slocknat. Välkomna. Det här avsnittet handlar om ett olöst mord i en tygaffär 2005. Ett sällsynt fall som polisen Sven Albin finner så pass märkligt att man ännu inte löst att det nästan känns
ytterst märkligt.
Övernaturligt.
Ja, det är verkligen, det är riktigt kusligt det där.
Det här är Tygaffärsmordet av Sara Lundin.
Hello ladies.
Hej.
I Skåne, mellan små träd och ett högt hav, går Sven Albin och kollar till hönsen. Alla bär de släktnamn som
Britta,
Hulda,
Svea,
Ester.
Och så har vi en till där inne som heter Märta.
Men hönsen är egentligen mer Svens hustrus domän. Hans biodling.
Det är ju en enda stor organism alltihopa.
Vad är det du gillar så mycket med bin?
Ja, men det är ju nyttan med dem, att de pollinerar. Och att det är något av det viktigaste vi har behov av. Det är så mycket som beror på insekterna för att den här världen ska leva vidare. Så att det är...
Hans vän Albin kommer från ett arbetarhem i Höganäs där det inte riktigt fanns pengar till att utbilda sig. Så hade det inte varit för att man förr i slutet på 60-talet faktiskt fick lön för att utbilda sig till polis, så hade han sannolikt inte kunnat blicka tillbaka på en 45 år lång och välrenommerad karriär inom polisen, så som han nu kan. Sven har gjort allt från att köra radiobil till att vara chef för narkotikaroten och chef för spaningsroten. Och han har haft flera svåra och hyggliga och uppmärksammade fall på sitt skrivbord. Som till exempel mordet på 10-åriga Bobby och bortförandet av Fabian Bengtsson.
Hallå!
Välkommen.
Tack!
Men, säger han och visar mig in i sitt hem. Du ska veta att ett polisarbete sällan är mer spännande än att se målarfärg torka. En bra brottsutredning är ofta monoton, kräver noggrannhet och tålamod.
Du kallas ju för supersnuten.
Ja, det var något uttryck som myntades någon gång. Och det är väl, polisyrket har för mig varit fantastiskt. Jag har fått mycket möjligheter. Det är inte många dagar under de där 45 år aktiva åren som jag gick till jobbet och tyckte det var tråkigt. Om det ens var några.
Vad är det du dras till i yrket?
Människor tror jag. Att umgänget med människor och förmågan att jobba med människor. Att få tillit. Och det handlar ju mycket om hela polisarbetet. Att bygga relationer någonstans. Det har ju blivit väldigt mycket svårare idag eftersom allting, det är så mycket säkerhet. Man sitter numera, tidigare när jag växte upp som polis, satt man ju och höll förhör i sina egna kontorsrum. Man hade ofta cigaretter att bjuda på och man kunde skapa relationer på ett annat sätt än man kan göra idag. Och idag så tror jag inte det finns många förhör som hålls, i alla fall med häktade personer, utan att advokaten är närvarande. Och så där. Det har jag helt ändå. Och det har gjort det svårare att bygga de här relationerna. Men jag tror ändå det är väldigt viktigt att man som förhörsledare och utredande polis, att man behandlar dem man har att göra med respekt, som sagt. Det är ju människor som många gånger man har konfronterats med som lever på skuggsidan i samhället. Och någonstans är det ju det här. Det var en gammal pensionerad, numera faktiskt avliden också, poliskollega till mig, som vid något tillfälle sa man ska fördöma brottet men inte brottslingen. Det är inte det primära att man ska döma människor. För mig är det primära kanske att hjälpa dem som är offer. Att de ska få någon form av avslut på sina trauman.
Och kanske så är det därför, främst därför, som mordet i tygaffären är ett fall som stuckit ut så i Svens karriär. Det är olöst och obesvarat. Och att behöva lämna posten som polischef och gå in i pensionen med det fallet kvarhängande som en gåta, som en verk, det är frustrerande.
Frustrationen består mest i att inte kunna hjälpa anhöriga. Kan vi göra ett litet avbrott?
Ja, självklart.
För jag tror det är så att det ska komma en rörlägg.
Jaha!
Jag har problem med en utomhuskran. Jag bara såg att det var någon som körde förbi.
Någon som smyger utanför fönstret. Ja. Ja, absolut.
Det var en torsdag. Torsdag den 13 oktober 2005. Morgondiset från vattnet från hamnen och inloppen hade lättat och det var en ganska varm och fin höstdag i Göteborg. Mycket folk i rörelse på stan. Runt lunchtid så går en kvinna genom centrum. Hon
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Svänger in på Kyrkogatan.
Ja, det är ju en man kan säga en affärsgata i innerstan, inte alls långt från domkyrkan.
Kvinnan sägs vara ungefär 160 cm lång med klackskor. Hon har rosa joggingbyxor och en svart skinnjacka och gröna fingervantar. Hon stannar till vid tygaffärens stuvkällan, går närmre och beskrivs kupa sina händer mot skyltfönstret och kika in. Där inne finns tygbalar, trådrullar, silke, siden, saxar, smala små gångar och en guldsprayad provdocka. På väggen en affisch med två leende kvinnor som poserar i kläder som enligt reklamen ska vara quick and easy att sy. Det är ganska mycket kunder i butiken och en ensam expedit. Kvinnan i de rosa byxorna utanför försvinner. Men hon kommer att komma tillbaka. Inne i stuvkällan är det 36-åriga Marie Johansson som arbetar.
Ja, Marie var ju en kvinna som var väldigt intresserad av att sy.
Den här hösten så står Marie i en svart flisjacka och konsulterar sina kunder i sömnad. Hon har gjort så i ungefär 2 år och beskrivs som väldigt omtyckt, som lugn, lojal, kanske lite försiktig och så oerhört pysslig.
Och hennes egen lägenhet vill jag minnas var som en syateljé.
Maries drömmar beskrivs handla om tyg och hav, dykning och design.
Hon levde ensam. Ett stillsamt liv. Ganska litet umgänge.
Den här dagen så kommer Maries mamma förbi stuvkällan. Hon vill berätta att allt är bokat och klart inför helgens resa till Stockholm. Planen är en vilsam weekend på hotell. Och lite senare så ringer tygaffärens ägare till Marie. En äldre man bosatt i Borås. Han brukade alltid ringa om han själv inte jobbade i butiken för att kolla läget, om det var mycket folk och klirr i kassan. Och efter stängningsdags så brukar de höras igen. Bara för att stämma av. Men den här torsdagskvällen så kommer inget samtal från Marie. Tygaffärsägaren, han väntar där han sitter i Borås. Till slut så ringer han själv. Inget svar. Han ringer igen. Och igen. Och igen. En stund efter klockan 6 så sjunker solen utanför stuvkällan och i skymningsljuset så kan man se en man stå intill sin bil parkerad på Kyrkogatan. Mannen står där och väntar på sin fru som jobbar i en annan affär nära stuvkällan. Då kommer det en okänd kvinna fram till mannen där han står. Och han kommer senare att beskriva den här kvinnan som rätt kort. För hennes huvud är i höjd med taket på hans bil. Kvinnan ber honom om skjuts till centralstationen. Han ser att hennes byxor är lite blodiga och nekar. Hon frågar då istället om hur man går till stationen. Och han tänker att de där fläckarna, det är nog mens. Hon försvinner och han kör hem med sin fru. Mörkret lägger sig. Det blir natt, gryning, morgon. Och i stuvkällan så står radion på. I 18 timmar spelar den. Hur kan allt fortsätta att funka?
Och det man hittade inte förrän dagen efter det hade hänt då. Så småningom kunde man konstatera att det hade hänt strax efter stängning, strax dagen innan då.
Det är butiksägaren i Borås och hans fru som först upptäcker vad som hänt. När Marie Johansson fortfarande inte svarat i sin telefon på morgonen så sätter de sig i bilen och kör från Borås till tygaffären. Väl där så behöver ägaren inte ens gå in i butiken. Han vet genast bara av att stå utanför att något är fel. Det lyser där inne på ett sätt som det inte skulle göra i dagsljus och det känns så starkt att han ringer polisen. Klockan 11.22 så kommer hans samtal den 14 oktober 2005.
Det första intrycket var ju liksom med den grovhet som det hade gjorts. Alltså det kändes som att det hade gjorts i raseri.
Det är Sven Albin som är den yttersta ansvariga på spaningsroten när det här händer. Och det är han som kommer att arbetsleda kollegorna ute på fältet.
Det blir ju en hektisk process det här.
Det första som händer är att han skickar dit en radiobil.
Och de går in och ser vad som har hänt. Och sen drar de sig tillbaka och låter och avvaktar då att kriminalteknikerna kommer in på platsen.
Då kommer den här radiobilen och de är ju såklart inte beredda på vad de ska möta. Och från liksom att vara ovetande och kanske typ ha käkat lunch eller du vet, kommer från något solig gata och sen 10 sekunder senare så har man sett något helt annat som är liksom bortom. Alltså hur rustas man för det som polis eller hur pratar man med sina anställda kring den här typen av moment?
Man kan nog inte förbereda sig egentligen på det. Jag tror aldrig man blir riktigt förberedd på det. Även om jag under många år liksom som uniformerad polis och allt sånt där så har man ju mött döden i olika skepnader då. Självmord, naturliga död men även då våld på grund av våldsbrott. Och, alltså jag hade ju alltid en sån där när man öppnat badrum och alltså en sån där känsla och det var ingen bra känsla i magen. Jag har alltid varit berörd av detta. Men det är väldigt olika hur man reagerar. Men det viktigaste tror jag för alla det är liksom att när man väl är där att man gör rätt i samband med så att man inte förstör spår, att man se till att spärra av på ett riktigt sätt och inte klampar och så in och sådär vidare utan att man gör som sagt rätt åtgärder och det kan man ju naturligtvis träna upp sig att göra.
Efter det att radiobilspoliserna insett vad som hänt så backar de så kriminalteknikerna kan komma och göra sitt och de teknikerna får då i princip en helt orörd brottsplats att kliva in i.
Och det gör ju att vi hittar ju, eller jag ska säga att kriminalteknikerna hittar ju spår efter av allt att döma en damstövel som har trampat i blod, vill jag minnas att det var. Och så småningom hittar man ju också en vante.
Det är en olivgrön fingervante, frasig av blod som inte kommer från offret, visade sig, utan från mördaren.
Och ur den så småningom så är det ju den som man så småningom får ett DNA på, ett kvinnligt DNA då.
Mördaren måste i vad som beskrivs som besinningslöst raseri också ha råkat skära sig själv med ett vasst föremål.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kanske en kniv, kanske en sax. Man vet inte riktigt, för polisen har inte hittat mordvapnet. Kvinnan trampar runt i blodet och snor 7000 kronor ur kassan och lämnar sen stuvkällan med en liten bit tyg runt benet. Och så möter hon mannen vid bilen och så fastnar hon på hotellet mittemot övervakningskamera. Men det visar sig att bilderna är lika suddiga som om hon vore snömannen, och hon tycks försvinna lika mytiskt.
Och det är ju detta som är så märkligt egentligen, att hon går upp i rök.
Två dagar efter dådet, den 15 oktober, så går polisen ut med signalementet på mördaren, som man genom DNA och ett flertal vittnen som sett henne både i och utanför butiken kan fastställa. Det är en rätt kort kvinna man söker, 30-40 år, brunt, lite vågigt hår, rosa byxor, svart jacka.
Det kändes som att det här ska vi kunna lösa. Vi är ganska nära, tycker vi då.
Göteborg är en stad i chock, och i butikerna runt stuvkällan så råder det stor oro. Står de på tur? Det finns betydligt större dagskassor hos många av dem än vad det gjorde hos stuvkällan. Och tidningarna spekulerar att det här, det måste röra sig om någon slags relationsdrama. Två kvinnor, liksom. Men polisens allra första teori, det är rånmord. Men ju närmare man granskar fallet, desto mer börjar man tvivla.
Ja, naturligtvis är ju rånteorin är ju en. Men samtidigt är det ju, alltså, brottets karaktär tyder ju på att det är något annat, med tanke på den besinningslöshet som man har använt sig av, eller som tyder ju på hur man har hanterat Maries kropp.
Den 20 oktober så går TV3-programmet Efterlyst ut med fallet för första gången. Och då säger polisen att det här, Det handlar sannolikt om en psykiskt instabil kvinna. En enstöring utan någon känd anknytning till vare sig offret eller egentligen någon annan heller.
Det är ju en trolig hypotes. Begår man ett sånt brott så på det viset man har gjort det så är det nog stor risk att man är sjuk. Det tyder ju också på att en ensam person som är ensam om det här upplägget. För det är ju ofta så att är det kumpaner emellan om man är 2 år, så finns det ju alltid möjligheter att det är någon som pratar med vid mun och kan berätta och så där vidare. Och då sprids ju ofta rykten om sånt här. Men det finns ju ingenting sånt här i detta ärendet heller då.
Tolv dagar efter mordet så går en kvinna i grå kappa in på polisstationen i Karlshamn i Blekinge. Hon vill rapportera att hennes bankomatkort försvunnit. Men hon gapar och skriker så mycket att hon till slut enligt stationsansvarig blir utkastad. Och bara en liten stund senare så larmar en busschaufför att en kvinna i grå kappa gett honom ett knytnävsslag i ansiktet och sen snott hans mobiltelefon och pengar från bussens kassaväska. Så man plockar in kvinnan med kappa, men man kan inte förhöra henne, för hon uppges nämligen ha, citat, legat på golvet och kvittrat som en fågel. Polisen tar kvinnan till den psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Karlskrona. Och det visar sig att den här kvinnan, hon är skriven i Göteborg. Så polisen i Blekinge gör direkt kopplingen till tygaffärsmordet. Hon är 42 år och stämmer in på signalementet. Sven Albin, som vid den här tiden är polischef, kommenterar det hela i tidningarna. Han säger att den här kvinnan med kappa, hon finns med bland de tips som polisen fått in. Hon är tidigare dömd för att ha bänt fingrarna på en servitris och haft amfetamin både på och i sig, och även för att ha försökt hugga sig in i sin brors bostad med en yxa. Så man tar det här tipset på allvar och finkammar sig igenom både Göteborgs missbrukarkretsar och mentalsjukhus.
Ja, alltså det är ju, man jobbar ju underrättelsemässigt här också, och liksom man kollar med informatörer och källor som polisen har i olika sammanhang, om de har hört talas om något om det här brottet och om det finns något, någonstans man snackar om det, och så försöker liksom hela tiden ha alla tentakler utåt för att se om det finns information någonstans som vi kan suga upp från något håll då.
Sven Albin säger lite senare till tidningen att han har förvisso haft fel förr, men hans magkänsla säger att den här kvinnan med kappa på psyket i Karlskrona förmodligen inte är rätt person. Och det är det inte heller. Kvinnan visar sig ha ett godtagbart alibi, och det står klart för polisen att mördaren fortfarande är på fri fot. När det gått ungefär ett halvår så släpper polisen de suddiga övervakningsbilderna från hotellet offentligt. Den grumliga gestalten kanske kan vara igenkännbar för någon, och man vädjar om allmänhetens hjälp, och en ny våg av tips strömmar in.
Ja, det gör det ju alla sådana där. Och det är ju ett stort arbete som måste göras. Det minsta lilla kan ju ha betydelse.
Ett tips som kommer in sticker ut. Det är en tågvärdinna som säger att hon sett en kvinna i rosa, rätt smutsiga byxor på perrongen på Karlstad centralstation runt 11:00 på kvällen den 14 oktober. alltså dagen efter det att Marie Johansson mördades. Enligt uppgift så ska kvinnan på perrongen betett sig förvirrat och suttit där i bara strumplästen trots att det var en blåsig och kall kväll. Och troligen så satt hon där hela natten. För klockan 7 på morgonen efter så ser tågvärdinnan henne igen på exakt samma plats. Och en stund senare så åker de samma tåg tillbaka till Göteborg. För när tågvärdinnan går av tåget så ser hon kvinnan med rosa byxor igen. Är det Maries mördare som hon ser, som återvänt i samma blodfläckiga joggingbyxor och som enligt tågvärdinnan tycks vilsen och planlös där hon snurrar runt pressbyrån nära spåret?
Men det är kanske så att ja, men det kanske finns en plan. En gärningsman som agerar på färska, direkt på en färsk gärning då. Man vet ju liksom inte i vilket sinnestillstånd personen i fråga är. Och det är ju inte alltid att människor är så rationella i de situationerna heller. Utan att de kan, vi bedömer att de beter sig irrationellt. Men personen i fråga kanske tycker att de beter sig rationellt. Jag menar, det är ju svårt att säga. Man vet ju inte det. Det är så mycket som är konstigt med detta ärendet så att det...
Men tågvärdinnans tips, det leder inte till något konkret. Och det gör inget annat heller. Det blir ingen träff på mördarens DNA i varken svenska eller internationella DNA-register. Vilket innebär att kvinnan varken före eller efter mordet i tygaffären gripits för något annat brott där hon riskerat fängelse. Och polisen tycker att det är rätt anmärkningsvärt eftersom...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här handlar om ett grovt och iskallt genomfört mord med påtagligt övervåld. Det är dessutom väldigt ovanligt att en kvinna mördar, och än mer ovanligt är det att en kvinna mördar en för henne okänd kvinna.
Det är ju väldigt ovanligt. Vi har ju inte någonstans hittat någon relation till offret hos den här kvinnan.
Det är som att arbetet med att kartlägga både offer och förövare tar Sven Albin och hans kollegor allt längre och längre bort från själva fallet. Det finns ingen känd koppling mellan Marie och mördaren.
Det fanns inga tåtar att dra i stort sett någonstans vad det gäller detta.
Det är som om ledtrådarna blir allt mer utdragna och smalare och tunnare för att slutligen gå av.
Alltså ja, det är så märkligt.
2017, 2 år efter det att spaningsledaren Sven Albin gått i pension, så tar polisens kalla fallgrupp sig an mordet på Marie Johansson på nytt. Genom åren så har polisen varit i kontakt med nästan alla kvinnor som Marie någonsin haft kontakt med. Det är vänner, vänners vänner, lärare och klasskamrater från låg- och mellan- och högstadiet och gymnasiet. Man granskar återigen adressböcker, kalendrar, datorer, telefonlistor. Vilka har Marie sytt kläder till? Vilka gamla skolkamrater bor utomlands? Polisen granskar till och med alla självmord som skett i Västra Götaland.
Men det är ju hela tiden när man jobbar med olika former av brottsutredningar så handlar det om att bygga hypoteser och att kasta bort dem om de inte håller och så nya. Det är ju grunden i allt sånt här arbete.
Och så tar man DNA-prover. Man topsar över 700 kvinnor för att undersöka om det kan bli en match någonstans med mördarens DNA.
Med förhoppningar, i vissa fall starkare förhoppningar än annars, om att det ska vara rätt och så där vidare. Alltså jag vet ju att utredarna i vissa situationer har känt att nu jäklar, när de har hittat någon som på något sätt har i någon profil stämmer överens, men det har ju inte varit i närheten. Det finns liksom ingenting som bär, utan det är bara en förhoppning då.
Kalla fallgruppen behöver nya infallsvinklar. Så 2018 så vänder man sig till ett amerikanskt företag som kan hjälpa till med att ta fram en genetisk fantombild baserat på DNA. Så ur blodet från mördaren med rosa byxor så träder en ny, rätt så tv-spelsliknande kvinna med brunt hår och bruna ögon fram. Och när bilden släpps till allmänheten, ja, då strömmar det in så mycket tips att polisens mejlservrar kraschar. Men det här att ta fram fantombilder genom DNA, det är en metod som hårt har kritiserats, bland annat för att det kan leda till rasprofilering. Alltså att man misstänker personer utifrån etnicitet eller stereotypiska attribut. Men å andra sidan så kan man inte heller till 100% förlita sig på vittnesskildringar eftersom minnet både är förrädiskt och laddat med fördomar. Sven Albin.
Det är alltså jag förstår att man vill göra såna här fantombilder, men man får vara det. Man måste ta det med en nypa salt, alltså. Man måste ha distans till det också.
Men fantombilden, den har ännu inte lett polisen till mördaren.
I vissa fall så har man ju motflyt, och där motsvarande medflyt har ju den här kvinnan haft då. Där hon har lyckats slinka ur det här nätet då. Och att vi inte har kunnat återhitta henne och återfinna henne i någon del. Så nu får man ställa sitt hopp till den här moderna DNA-tekniken och möjligheten att via olika former av databaser kunna spåra DNA tillbaka då, på något sätt.
Ja, nu 2021 så hoppas man på en lagändring vad gäller släktforskning med hjälp av DNA och på så vis få fatt på Maries mördare. Det är en metod som polisen tidigare provat i ett lyckat pilotprojekt då man genom släktforskning hittade mannen som utförde det omskrivna dubbelmordet i Linköping 2004. Men Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, råder nu Kalla fallgruppen att inte gå vidare med, citat, den tilltänkta behandlingen vad gäller mordet på Marie Johansson, eftersom det är olagligt och i strid med brottsdatalagen. Så utredningen stillnar igen. I en intervju för SVTs lokala nyheter så säger Region Västs Kalla fallgrupp att man nu ser två alternativ. Antingen så gör polismyndigheten en annan bedömning än IMY och kör på med att DNA-forska efter kvinnan i de rosa joggingbyxorna. Eller, vilket bedöms som mer troligt, så försöker man jobba för att få till en lagändring, vilket nu regeringen faktiskt ser över. Så I väntan på en statlig utredning som kan ta år, så är Maries mördare fortfarande på fri fot.
Den här gärningskvinnan, hon är troligtvis en ensam människa som inte har, som har tagit med sig sin hemlighet någonstans, om hon fortfarande lever. Det är en ytterst märklig historia egentligen, just att inte ha hittat den här kvinnan.
En tid efter mordet i stuvkällan så reades alla tygerna ut. Butiksägaren från Borås, han säger till tidningen Göteborgs-Posten att det hela är över för hans del. Han kan inte fortsätta efter den här tragedin. Verksamheten ska överlåtas till någon som enbart ska sälja gardiner. Och senare så förvandlas den här lokalen till frisörsalong. Och idag så ligger där en libanesisk restaurang.
Tror du att det kommer att lösas?
Är du klar?
Jag är klar.
Tack så bra för hjälpen.
Ha
det gött, tack så bra. Ja, jag tror man kommer att lösa det när man får tillgång till det, möjligheten som den här DNA-sökningen kan göra då.
Tygaffärsmordet, ett avsnitt ur serien Fallen som förföljer. En exklusiv Podme-produktion av Sara Lundin och Soundtelling. Musik i programmet av Jukka Rintamäki och Soundly. Mix Fredrik Nilsson, grafisk design Johan Erkenvåg. Och exekutiv producent hos Podme var Joni Söderström Winter och Lovisa Falk.
Men vänta!
I den här säsongen av Fallen som förföljer kan du också höra...
Fan! Det ligger ju här!
200 000 doser amfetamin.